Och jag har gjort samma misstag igen. Jag drack mjölk innan jag började spela.
Är det typ tredje eller fjärde gången i rad?
Jag vet inte. Jag vet inte. Jag kommer på det för sent varje gång. Bara nej, just jag ska spela in idag. Det kommer bli ett smackigt avsnitt. Anyway. Okej, då kör vi ingen. Är du med?
Ja, kör på.
Hej på er! Välkomna till Bussfolk! Det här är en busspodd som handlar om människorna bakom ratten, bak i bussen och allt däremellan. Jag som sitter och tjötar nu heter Johan, jag sitter i Linköping. Och i Habo utanför Jönköping sitter Marco. Hej Marco!
Hallå där!
Hur är läget du?
Det är fint. Jag hör dig väldigt dåligt på grund av musiken. Säkert lite till trä.
Ja, jag tänkte.
Jag kan knappt höra mig själv tänka.
Så här, vi vill jättegärna att ni pratar tillbaka med oss. Skriv till oss. Ursäkta mig.
Heter det inte till oss eller?
Svenska. Vi vill jättegärna att ni snackar med oss. Hör av er på hej@bussfolk.se. Skriv när ni kommer på så här under avsnittet. Om det här måste jag fråga eller det här missar de eller så. Ni har lite roliga historier eller sådär. Skriv till oss. Ni hittar oss också på Instagram. Bussfolk podcast heter vi i ett ord där. Yes, box. Hur är läget Marco?
Jo, helt okej. Varmt och livet är som det är ibland. Men det rullar på nu. Hur är det själv då?
Jo, men det är gött. Jag är ensam hemma idag. Grabben ligger och sover. Håller tummarna för att han sover under hela inspelningen. Man får ta den tid man får. Ja, ni annars så jobbar på. Hade en jätteintressant liten vagn här för några dagar sedan. Vagn 5432. Som är en liten kortbuss, vad kan det vara? 12 meter lång ungefär. En av våra kortisar, MAN A21. Den har ju några år på nacken va? 2009 tror jag den är ifrån. Och den är kul, alltså när den funkar så går den som ett skott. Det är det som är det roliga med de gamla modellerna, att de har ett helt annat driv i motorn av någon anledning. Så att när de sköter sig så sticker de iväg alltså. Det gillar jag, men enda kruxet med den här bussen var att varje gång jag stängde av motorn när man står och väntar på avgång, då var jag tvungen att bryta huvudströmmen för att den överhuvudtaget skulle dra igång igen. Så det var fest. Det slutade med att jag lät motorn gå för att slippa det där varenda gång. Och sen har vi ju så här, vi har ju ett system som mäter våran, ska man säga, ekonomiska körning, alltså eco driving du vet. Och då har vi en bonus kopplat till det. Så jag, under tiden går då liksom, så tog jag ut mitt färdskrivarkort som det här registreras på. För att jag inte ska få den tomkörningen på registrerad liksom. Och det är helt okej att göra så. Alltså när man har sådana situationer där man inte kan stänga av bussen. Om det kan ju vara att den håller batteriladdningen för dåligt. Det kan ju vara att den tappar luft om man inte har motorn igång. Eller som i det här fallet att den helt enkelt inte gick att tända liksom. Efter varje gång. Så att då är det helt okej att göra så. Men ja, lite träligt.
Det var en ganska så gammal buss eller hur är det med den?
Ja, precis. 2009 tror jag den är ifrån. Så den är ju drygt 10 år gammal liksom. Ja, nej, annars så jag avvisade en plankare här för någon dag sedan. Och det är alltid lite intressant hur det går.
Du råkar väldigt ofta ut för plankare tycker jag.
Ja, det händer kanske oftare på stadsbussarna än era landsortsbussar kan jag tänka mig.
Ja, det stämmer.
Ja, nej, det var en kille som ville med mig ut från centrum ut till Ljungsbro på en landsortslinje. Och han liksom gjorde klassiken, tryckte en gång i apparaten så att det skulle pipa till och sen så gick han bara och satte sig. Stämplade inget kort eller så. Så jag kallade fram honom och jag tänkte så här. jag ska verkligen försöka vara lite skön och göra det här liksom så bekvämt jag kan för honom liksom. Jag vill liksom inte gå upp i varv och så här, du måste betala och skälla på honom liksom. Det är inget kul. Så jag försökte så här, ja du, har du något sätt du kan betala med? Jag såg att du försökte planka där. Men om du har något bankkort eller så kan vi lösa det. Och han bara, nej, inget bankkort. Jag har inget nät. Eller jag har ingen surf på mobilen. Jag har inget busskort. Min kompis kan inte betala för mig. Jag måste väldigt, 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 väldigt mycket upp hit nu till den här hållplatsen. För jag ska hämta några skor jag har köpt eller någonting. Och sen ska jag på fotbollsträning. Och det är superduper jätte, väldigt viktigt. Att jag åker med just den här bussen. Annars kommer mitt liv kollapsa. Ja, den här harangen hör man ju ibland. Och jag bara, vad tråkigt. Tyvärr kan du inte åka buss då. Då får du lösa det på ett annat sätt. Jag försökte verkligen så här, säga det på så bra sätt som möjligt. Så, va? Nej, jag tar egen risk. Jag måste åka med. Så här. Och, liksom, och det sa han hela tiden. Jag åker på egen risk. Så. Vilket indikerar att han har gjort det här förut. För när man låter folk åka med gratis som inte har biljett, då är det en vanlig grej man kan säga, ja, du får åka med den här gången, men det sker på egen risk. Vilket innebär att om det kommer kontrollanter så kan du få böter för det då. Han har hört det några gånger och liksom, ja, men man fattar det, att det här har han varit med om förr. Men jag stod på mig, nej tyvärr, alltså det går inte, du får ringa en kompis eller vad som helst, men buss kan du inte åka. Och han fortsatte då såklart. Alltså det blev ju så här, men du, alltså jag försökte förklara då, liksom, det är inte gratis att åka buss, det kostar pengar. Nu har inte du tyvärr något sätt att betala för det, då måste du lösa det på ett annat sätt, jag är ledsen. Jag sa så här också, det låter som att det är väldigt viktigt för dig att få hämta de här skorna som du pratar om. Då kanske du skulle tänkt på det innan du försökte planka, för det vet du ju om att det är en risk i sig. Jag försökte liksom lite med olika så, men nej. Till slut så tröttnade han och gick och satte sig längst bak. Då tog jag mikrofonen och sa åt honom, oj hoppsan, du råkade gå förbi dörren, den är i mitten på bussen. Det finns ingen dörr längst bak där tyvärr. Så om du går i mitten, ja i och för sig det finns ju en taklucka, va? Men det blir lite knepigt att ta sig upp ur den kanske. Men det är bättre om du tar dörren i mitten, här fram finns också en dörr, det går jättebra. Så jag försökte liksom skoja till det lite, för att då ger jag liksom möjlighet för honom, alltså att han kan skratta till eller fnysa till och sen bara gå av liksom. Det behöver inte bli en stor grej. Jag försökte liksom avdramatisera det. Men nej, han satt ju kvar då. Så. Och då så ställer sig en kvinna upp mitt i bussen, eller kvinna, och säger till honom, nu måste du gå av, för nu är vi flera här som vill komma fram och du måste gå av nu. Så här va, försökte hon också. Och han liksom, jag hörde inte vad han sa, men han sa taskiga grejer liksom, och hon blev upprörd och liksom, vad menar du så här? Alltså det blev upprörd, och då kände jag, nej, det här funkar inte längre. Så då tog jag mikrofonen igen och sa, okej, då gör vi den här grejen. Så jag la i parkeringsbromsen, stängde av motorn och sa till honom, så här är det, just nu gör du dig skyldig till ett brott som kallas odrägligt beteende. Det kan ge fängelse upp till 6 månader. Det jag kommer göra det är att ge dig 30 sekunder och gå av den här bussen. Sen ringer jag polisen så får de eskortera ut dig. Ändå utan att, som att säga, skälla på honom liksom aggressivt, utan bara så här, väldigt så här matter of fact liksom. Ja, 30 sekunder. Och under den här halvminuten så kom den här kvinnan fram till mig då och sa att det här dels så sa hon, jättebra att du gör någonting, sa hon. För den här killen har åkt med förr. Ja, men sen sa jag, ja, det var 30 sekunder, då ringer jag polisen. Och så tog jag upp telefonen och ringde. Då kom han fram. Och den här kvinnan stod framme där. Jag blev lite så här orolig, vad kommer hända nu? Så jag kände ännu mer, nu behåller jag lugnet liksom, försöker vara bara så cool, lugn som möjligt, inte eskalera någonting så. Och han sa, hotar du mig med att ringa polisen? Men nej, jag hotar inte dig. Jag har inget samtal. Vad hotar du mig med att ringa polisen? Nej, jag bara säger som det. Ja, och till slut så medan jag, alltså blev jag kopplad till polisen. Ja, hej, jag har en resenär här som vägrar kliva av min buss. Skulle behöva hjälp med honom här. Och medan jag pratade med henne så gick han av. Så det funkar ju då. Så slutet gott, allting gott.
Jag tänker där att han, mer av tanke på hans frågor i slutet, så hade de kunnat sluta på ett annorlunda sätt också.
Mm, precis. Det är väl det man är lite orolig för. Så. Yeah. Men jag känner mig trygg dels i min yrkesroll. Och liksom, som gör att jag som person blir lite modigare, måste jag säga. Mm. För att jag känner att här är inte jag Johan som pratar. Nu representerar jag trans, där jag representerar Östgötatrafiken. Lite så. Det ger mig lite självförtroende. Men också vet jag ju om att vi har massor med kameror i bussarna med ljudupptagning. Jag kände mig ändå rätt trygg i det liksom. Men absolut, det är klart att det är alltid en risk när man konfronterar folk så här. Och det är därför jag också känner att nu är det viktigt att jag behåller lugnet här. Och sen var det roligt också, för sen när vi kom upp till Ljungsbro då, och de flesta ska av vid Ljungsbro busstation, så var det flera som kom fram och sa jättebra jobbat. Alltså, det var någon som sa jättebra jobbat, inte bara idag utan även alla andra dagar. Hon kände igen mig sådär. Och även sånt blir man ju skitglad av, alltså, när folk faktiskt uppskattar det man gör så.
Mm, precis. Vad hade du gjort om han hade tagit takluckan för att ta sig ut ur bussen?
Det hade jag velat se.
Det hade varit spännande.
Ja.
Nej, men alltså jag förstår verkligen inte det där med att men jag har inga pengar, jag har inget surf på min telefon, jag har inte det här, jag har inte det ena där. Och ändå ska man ändå ta den här risken och ändå åka med bussen. Alltså det är inte någon direkt rättighet man har att åka med bussen bara för att man inte har råd med det. Och nu menar jag inte alltså, som att liksom, det är liksom dåligt att man inte har råd med det, men alltså just det är som väldigt många gör, att de har satt det här i då systemen då, att planka, och att de bara kan göra det utan att det finns några konsekvenser för det. Det är ju bara så jävla tråkigt, tycker jag.
Ja, men exakt. Och det är så stor skillnad. Visst, en del har helt enkelt inte råd, alltså på riktigt, att åka buss eller sådär. Och då är det så stor skillnad mellan så här, någon som kommer på bara, hej, jag har ingen som helst möjlighet att ta mig in till stan. Alltså jag har ingen bil, ingen cykel. Alltså jag har inga pengar. Jag måste in på det här mötet med Försäkringskassan eller någonting så här. Jag vet inte vad jag ska ta mig till. Kanske bo långt från stan och så. Kan jag snälla få åka med? Om du jämför det med liksom någon som kliver på, liksom inte har en tanke på att betala, liksom redan tänkt att jag ska planka och skiter i att betala, och kommer bara fram och börjar tjafsa och liksom kommer med bortförklaringar när man blir konfronterad. Ja. Det är två helt olika saker alltså. Så, ja, nej, precis.
Nej, men det är ju det. Alltså, om nu folk är ärliga från liksom första början, då finns det mycket större chans att de får åka med än att vi liksom blir lite sura på dem. Och...
Ja, men precis. Sen du, Marco, sen har jag varit i Borås.
Fast det var Göteborg skrev du, eller sa du till mig. Sen bara var du i Borås plötsligt, och sen så har du varit lite överallt, Johan.
Ja, du har ju försökt luska ut vart det var jag var någonstans.
Mm.
Och jag har kollat bort det lite. Nej, jag har varit inbjuden av Volvo ner till Borås, till deras bussfabrik, och de har en provanläggning där ute för att vara med under en pressvisning, en förhandsvisning av deras nya dubbeldäckare som de släppte här den, vad var det, 20 februari här. Så det var tydligen, jag pratade med några journalister som var med, att det här var ganska unikt att man blir inbjuden så här före den officiella lanseringen. Så vi fick komma dit en vecka innan den officiella lanseringen av bussen, avteckningen och när de släpper allt pressmaterial och så. Så att vi får möjligheten att producera vårt material, alltså artiklar och videor och så, så att vi kan släppa det samtidigt som bussen lanseras. Så det var kul, det var himla roligt. Det var en PR-snubbe där som bjöd in mig. Gjorde en YouTube-video om det här då såklart. Och det var kul. Det har gått dels ganska bra för själva videon, men framförallt var det ju enormt roligt att vara där alltså. Ja, nej, men bara träffa, liksom hänga med branschfolk, liksom Volvo-människorna, och fick ju hänga med både alltså Ulo Masing på svenska bussmagasinet och Magne och Tom från norska bussmagasinet, som i och för sig inte har, de har ingenting med varandra att göra, de råkar bara heta samma sak, men himla trevliga människor överallt alltså.
För något avsnitt sedan så snackade jag lite om den där Solaris-bussen som skulle ha kameror som de speglar.
Ja, just det.
Och på denna videon med Volvo där som du körde, så verkar det vara betydligt mer positiv till det jämfört med Solarisen. Är det ja, något särskilt skäl eller hur tänker du där?
Precis, och det säger jag i videon också, att först när jag hörde om den här tekniken, och det var ju i samband med den här Solaris-bussen vi pratade om, det var första gången jag hörde om en buss som skulle utrustas med elektroniska speglar, då var jag väldigt skeptisk och så, och liksom tänkte, men hur tusan blir det med isbildning och vid mörkerkörning och sånt? Men sen under den här pressvisningen så fick vi en presentation av bussen och den här funktionen, och vi kunde ställa lite frågor. Så jag frågade just om det här, ja, men hur funkar det då liksom, när det är minusgrader? Alltså, hur förhindrar man att det bildas is på kamerorna till exempel? Och hur driftsäkra är de här skärmen och lite sånt där? Och då fick jag bara väldigt tillfredsställande svar. Det säger ju videon då givetvis, men jag kan ju dra lite kort att när det gäller isbildning så är kamerorna byggda med någon slags plastskikt över linsen som gör att det helt enkelt inte kan bildas iskristaller på dem. Och i mörkret så har det ju ett särskilt mörkerläge som gör att man får mycket bättre sikt än med blotta ögat. Mm. Så en kamera kan liksom förstärka ljuset så, som ett öga inte riktigt kan göra. Så att, nej, jag är positivt inställd till det. Alltså, så länge det är driftsäkert och det går att lita på att de här kommer alltid fungera, så är det väl toppen. För att, alltså det sa jag inte i videon, men en fördel är ju också, alltså för aerodynamikens skull, på så här stora bussar så brukar ju sidospeglarna vara ganska stora, väl tilltagna för att man ska se ordentligt. Men när du slipper de här antennerna som sticker fram, det påverkar ju bränsleförbrukningen, hur bra aerodynamik man har. Så att, nej, men det är nog bra så länge det funkar.
Sen får vi se hur det blir i verkligheten sen när de väl är ute, när det är minus 20 grader och sådana grejer också kanske.
Ja, men precis. Det är ju alltid så. Det kan låta väldigt bra på papper och vid visning och så, men så, ja, det är ju eldprovet när bussarna kommer ut i trafik och faktiskt ska gå.
Precis. Men alltså, när du satt där inne i bussen och kollade på då skärmarna som de här kamerorna visade, var de på varsin liksom sida inne där vid din cockpit, ska jag säga, eller hur såg du de skärmarna?
Ja, men det var de. Så de var placerade alltså ungefär där vanliga speglar, alltså de var placerade ungefär där man brukar titta när man tittar på vanliga speglar liksom. Så de var ju smart placerade så.
Okej, så den som är till höger var ganska nära framdörren då, eller vadå?
Ja, men exakt. Vid A-stolpen där.
Precis. Det låter ju som att man inte borde kunna se någon så bra, tänker du.
Ja, fast de är ganska väl tilltagna också. Eller så, de är inte jättesmå heller.
Nej.
Så jag upplevde det som att man, eller liksom, när jag hade kört några varv, alltså, jag tänkte ju inte på det.
Nej.
Jag tänkte inte på att nu tittar jag på en skärm, utan jag ville bara se ut genom, alltså på sidan, och då, jag tänkte inte på det helt enkelt.
Nej. Det är gött.
Ja, så det kan nog bli, det är spännande. Ja. Det är lite...
Men, då med tanke på att den du körde ska till Jönköpings länstrafik där framöver.
Mm.
Vad tyckte du om sätena på den? Alltså de för resenärerna, tänker jag. Den gruppa, ja. Och så.
Ja, i videon sa jag att de var väldigt bekväma. Och det var mitt första intryck. Sen i efterhand så, om jag tänker efter lite noggrannare och jämför med... Med som Buzz for You åker med en del, alltså sätena i Cetrona där till exempel, det är ju inte riktigt liksom, alltså ska jag säga,
det håller inte riktigt samma liksom klass där riktigt.
Nej, och det var en poäng jag inte riktigt fick fram, var att det här är inte en renodlad Nej. Turistbuss Precis. Som ska gå liksom ner över Europa stup i kvarten. Det säger Magne i slutet på mitt klipp. Att ja. Det här är framtaget som en expressbuss. Du sitter en eller två timmar och sen går av liksom. Det är lite mer inriktat på den marknaden och för den... För det syftet så tycker jag de är till, absolut tillräckligt bekväma. De är liksom inte osköna på något sätt.
Men de är alltså typ som en vanlig landsortsbuss kan man säga då? Eller?
Ja, men typ.
Lite mer åt det hållet.
Typ, ja.
Vad tyckte du om mönstret på dem då?
Ja, så här målningen och så. Mm. Jo, men jag tyckte den var nice.
Ja.
Jag gillar den orangea färgen alltså.
Orange? Va? De var väl gråa med typ ett litet rött streck lite här och var eller?
Ja, du pratar om sätena?
Ja.
Ja, du är fortfarande...
Ja, det var det jag trodde vi pratade om hela tiden.
ja, nej. De kunde väl varit roligare. Ja. Det är inte jätterolig design på dem.
Nej. Nej, men för annars så var ju bussen väldigt liksom cool och så. Med just den lacken, eller vad ska jag säga.
Mm.
Det ska bli spännande. Jag antar väl i alla fall att den borde bli lackas som våra andra bussar som ska gå från och med nu i sommar i alla fall, så...
Ja, den ska lackas om.
Ja.
Eller stripas om,
ja.
Och det var framförallt liksom var det så himla roligt att Volvo överhuvudtaget alltså bjöd in mig liksom. Det var ju skitroligt att överhuvudtaget bara vara där liksom. Himla fräckt. Så det hoppas jag öppnar fler dörrar.
Nästa resecentrum.
Ja, du då?
Ja, nu när du har snackat typ 20 minuter.
Gud alltså, ja.
Men ja, alltså jag kör ju inte buss lika ofta nu längre med tanke på skolan och sånt. Men jag körde för typ 3 veckor sedan och i förrgår blir det väl nu då.
Mm.
Och på något sätt så lyckades jag få en av de nya bussarna båda gångerna.
Yeah, nice.
Det var riktigt nice. Inte första gången dock. Jag ska berätta varför, för det var väldigt irriterande. Alltså det är nya Volvo-bussar, Volvo 8900. Själva cockpiten där vart vi sitter som förare, det är fortfarande inte riktigt alltså, någon sådär jättecoolt ställe att sitta på som så. Alltså jämför man Volvo-bussar med Volvo-lastbilar så har lastbilarna kommit längre fram med utvecklingen där, fram alla knappar och sådana grejer.
Okej.
Medan på bussarna så känns det lite mer som att det är fortfarande tidigt 2000-tal ungefär skulle jag säga. De har ändå ändrat lite på några knappar och sånt i alla fall så det ser väl lite bättre ut. Men överlag så är det ganska utdaterat eller vad man ska säga.
Är den gamla ratten fortfarande eller?
Ja, det är det.
Ah. För det var ju den här bussen.
Ja, precis. Den är inte riktigt den snyggaste, men den är inte ful heller. Men så, den, så länge som den gör det som den ska så är det väl helt okej, tänker jag.
Men det är som du säger, den känns ju lite daterad liksom.
Ja. Nej, men jämfört med våra äldre Volvo-bussar där så är denna ratten på dessa nya något mindre i alla fall.
Mm.
Jag hade gärna sett att den är snäppet mindre ändå, ungefär som på våra Scanior. Men tydligen med tanke på någon lag eller regel så måste den vara en viss storlek med tanke på att om nu styrservon skulle paja så måste man kunna dra runt ratten och då måste den vara stor av någon anledning.
Okay.
Men i alla fall. När jag hade den där för några veckor sedan så hade de några sensorer som då piper när det är någonting nära på sidan.
Mm-hmm.
Och de sensorerna aktiveras i princip bara när man blinkar. Så om jag nu blinkar åt höger eller vänster spelar ingen roll så börjar det pipa.
Mm.
Ganska irriterande pip dessutom, ganska högt pip. Då innebär att, men, och då står det någon siffra där på den då sidan som jag blinkar åt. Men nu är det typ 0,5 meter till då någonting som gömmer sig till vänster om dig. Eller nu är det 1,9 meter till det som gömmer sig till höger om dig. Och det är väl för att liksom varna oss som då förare att ja, du får nog tänka på hur du placerar och sånt så du inte kör in i någonting. Men... Det är extremt sällan som man är så pass nära någonting så att det skulle kunna hända någonting.
Okay.
Sen så pepte som allra värst när man skulle blinka in till en hållplats.
Mm.
Alltså ska jag in till en hållplats och blinka och det piper och piper och piper extremt högt. Jag blir irriterad och får ont i huvudet av det. Och folket som åker med mig undrar vad 17 jag gör med bussen med tanke på att den piper hela tiden. Så det var inte det roligaste.
Nej.
Bussen i sig var väldigt nice att köra i alla fall. Den svängde fint och sådana grejer och var väldigt skönt.
Ja.
När jag hade den i förrgår hade jag för sig en annan buss ändå den som jag hade där häromveckan, men det är ändå liksom samma skrot och korna då.
Ja, just det.
Då hade de lyckats få bort det här pipet i alla fall.
Okay.
Och det var så mycket skönare att köra. Jag åkte klockan 5:10 från Jönköping i Rescentrum upp mot Huskvarna. Jag skulle till Arnaby. Hade med mig en enda person från Jönköping RC. Han hoppar av i Huskvarna. Innan vi kommer fram så kommer han fram till mig och frågar, är detta första turen? Jag bara, ja, det var första Arneby-turen. Jag bara, ja, fast jag menar med denna bussen. Jag bara, nej, den har gått 600 mil redan, så den har körts några veckor redan. Jag bara, okej, men det var väldigt fin och fräsch och luktar väldigt gott och så fortfarande.
Mm.
Bara, ja, det är gött. Så kör jag till Arneby helt tom. Kommer fram dit, ska vända sen efter typ 5 minuters rast där, ska jag säga. Så är det någon äldre herre som kliver på. Det är ganska många som redan har klivit på och så.
Mm.
Grejen med då dessa nya bussar är att när man stänger dörrarna när folk har klivit av eller på, då kommer det ett litet pling. Man märker inte så det är jättetydligt, men man liksom hör ändå att det är någonting som plingar till.
Mm.
Och när det gör det så dyker upp inne på några mindre skärmar på bussen en symbol med säkerhetsbältet.
Mm.
Och det innebär då helt enkelt att glöm inte bort att ta på er säkerhetsbältet. Och innebär även för oss förare att nu är dörrarna stängda, så nu kan du rulla vidare. Den här herren som gled på och säger då till mig, du får säga till dem att de måste stänga av det här plinget. Och jag bara, ja, men det är ju för att tänka på säkerhetsbältet och sådana grejer. Bara, mm. Men ingen vet det och ingen bryr sig, ingen vill ha det. Stäng av det. Och jag bara, ja, okej. Okay. För jag orkar inte liksom ta det liksom mer än så direkt. Han har åkt med mig ganska många gånger på just den turen. Jag har aldrig sett honom vara sur eller irriterad på något sätt.
Nej.
Så blir han liksom sur för ett pling som knappt hörs egentligen. Så jag vet inte vad det var. Eller, antingen så hade han en dålig morgon eller så liksom hör han det plinget extra mycket. av någon anledning, jag vet inte vad det var.
Oj, oj.
Det är, men annars så bussen, jag längtar efter att få köra dem igen i alla fall, kan jag säga.
Mm. Om du jämför med era äldre 8900 då, vad är den främsta skillnaden?
Vi har inte några äldre 8900, utan vi har 8500 blir det, de som vi brukar köra, och sen 8700. Då är de här mycket bättre, mycket tystare, mycket skönare på alla möjliga sätt, kan jag säga.
Okay.
Och det märktes särskilt sen när jag skulle tanka, tvätta och städa bussen.
Ja.
När en buss är alltså instängd så i en byggnad och bussen är på, då brummar det ju galet högt.
Just det.
Jag hörde väldigt, väldigt litet brummande från denna nya bussen, kan jag säga. Det var så himla tyst och skönt.
Shit, vad snyggt.
Så där har de lyckats med någonting bra i alla fall. Så man får se med de andra grejerna.
Mm.
Men nu på torsdag så ska vi få typ en liten kurs i de här nya bussarna. För det är tydligen några grejer som vi behöver tänka på med bussens batteri och lite andra grejer.
Okej.
Okay. Så det ska bli spännande att se vad de från Volvo har att säga om den och så.
Ja, det kommer folk från Volvo.
Ja, det är så som jag fattar i alla fall från dem på jobbet.
Ja, ah, kul.
Så då ska jag väl fråga dem om de har träffat dig då eller?
Ja, just det.
Det ska bli kul. Så då missar jag lite utav skolan där på förmiddagen, men jag har fått tillåtelse att missa det, så det är lugnt.
Just det, men det är lite så att ni ska bli ännu bättre på att veta exakt hur de fungerar.
Ja,
och
precis,
så,
för det är lite nyare knappar och lite nyare funktioner och sånt som vi behöver känna till. Och sen är det även ett helt nytt alkolås på dem också, så det är lite spännande. Och det här, jag gillar inte det här alkoholåset faktiskt, för man måste blåsa hur länge som helst. Det är väl ändå bra att det nu finns alkoholås och sånt. Det säger jag i alla fall inte emot, men alltså, jämfört med det gamla alkoholåset så måste man liksom blåsa, ja, säkert 3-4 sekunder mer.
Okay.
Jag som ändå kan göra det, det är väl lugnt för mig, men jag tänker på dem som kanske inte riktigt orkar med blåsa så pass länge, kanske inte blir lika bra för.
Det var, jag måste bara berätta, det var en himla lustig historia. Jag hade avlösning på resecentrum, lämnade över bussen till en ny förare. Och vi stod och småpratade lite medan han gjorde sig i ordning och liksom loggade in i sina apparater och så. Och så skulle han blåsa i alkolåset. Och så blev det fel i det och så stod det blås hårdare. Fick han testa igen. Blåser. Nej. Bär upp eller vad det låter. Blås hårdare. Han blåste så löst. Och jag försökte, ja men du måste ta i lite mer. Och så testade han igen. Lika löst. Men nej, alltså du måste verkligen ta i liksom. Alltså från... Alltså med allt du kan liksom så här försökte jag då så här, ta i så mycket du kan, bara blås hårt. Han testade igen och bara och jag bara, vad hände?
Var det någon ganska så ny förare som typ inte gjort det så mycket innan eller vad var det?
Ja, han var ny. Men alltså jag tror att han har nog aldrig skrikit i hela sitt liv. Han liksom är en jättesnäll person. Liksom prata väldigt mjukt och tyst och lugnt så här. Och liksom, han kunde inte ta i. Och jag bara så här, försökte, okej, okay, hur ska jag säga? Så jag försökte typ så här, ja men du vet, när du så här hostar till så här. Då känner du tar i med magen, visst känner du det så här? Så mycket ska du ta i och så blåser du jättelänge, du bara så här. Jag försökte verkligen visa på alla sätt jag kunde. Och han bara...
Men alltså så här.
Alltså jag vet inte, han höll på säkert typ 10 gånger någonting. Och sen till slut så fick han så kunna blåsa tillräckligt hårt. Men jag bara tänkte så här, blåsa i alkolåset, det gör vi typ 2 gånger per dag.
Ja.
Det kan ju inte vara såna här grova problem varenda gång. Det håller ju liksom inte.
Men alltså just, vad blir det? Alltså nollställs era alkolås där när ni byter förare alltså, eller vadå?
Ja, precis. Så det är kopplat till färdskrivarkortet. Så varje gång man tar ut det och sätter in ett nytt så måste man blåsa igen. Eller om man bryter strömmen så måste man blåsa igen.
Ja, okay.
Hur är det för er?
Tyvärr inte så. Utan nej, okay. Det är typ nollställs efter en 30 minuter när bussen har varit avstängd eller så då.
Aha, okej. Okay.
Det är väl på gott och ont egentligen, men samtidigt så vet man aldrig när då kollegan som ska lösa av en, om nu han eller hon eventuellt har druckit, det kan man aldrig veta säkert liksom.
Ja, just det, så att de kan, alltså bussen kan i praktiken gå liksom hela dagen, ja. Utan att man blåser en gång och sen så går den hela dagen liksom.
Ja, precis.
Ja, okej. Okay. På det här Volvo-eventet jag var på så träffade jag som sagt lite bussmänniskor. Och bland annat Ulo Masing då, som driver bussmagasinet.se. Alla bussnördar känner till den sajten. Ni som är liksom halvt bussintresserade, kolla in bussmagasinet.se. Skitbra sajt, då får man en jättebra bild av ja, men vad som händer i bussbranschen och så i Sverige. Och lite utomlands och så. Skitbra. Och jättespännande människa, Ulo. Han sysslar med det här länge och vet vad han gör. Så jag passade på att sitta ner och intervjua honom. För vi har ju försökt göra det. Liksom försökt få till det ett tag. Och framförallt till förra avsnittet. Så vi satte upp både mikrofoner och kameror i lobbyn på hotellet vi bodde. Och snackade lite grann. Så den här intervjun som jag strax ska spela kommer även upp på YouTube. Alltså hela intervjun i sig då, om man hellre tittar på honom och mig. Och nej, det var väldigt kul. Väldigt gött snack. Jag ska också säga det att ljudet i den här inspelningen är inte ultimat. Vi sitter som sagt i hotellobbyn och det är lite annat folk där som rör sig omkring där. Och det var musik i högtalaren som vi inte kunde stänga av. Men det blir nog bra ändå. Så här kommer intervjun med Ulo Masing. I vår förra avsnitt av Bussfolk så pratade vi om med framtiden i branschen. Vi tittar bakåt, jag och Marco, 2019. Hur var det bussåret? Framförallt ur vårt perspektiv. Men jag tänker att vi vill kunna zooma ut lite grann också. Se hur, vad är det för trender som går i bussbranschen i stort, både i Sverige och utomlands. Så jag har med mig Ulo Masing. Hej Ulo!
Hejsan!
Du är skaparen bakom bussmagasinet.se. Journalist och du reser världen över, skriver om artiklar liksom om bussbranschen och sådär. Vill du berätta lite om bussmagasinet, dig själv och lite bakgrunden och så?
Ja, världen över är kanske att ta i, men en del resor blir det. Bussmagasinet.se, den är en nyhetskanal för bussbranschen, alltså på nätet. Den var, ursprungligen var den tänkt för beslutsfattare i buss- och kollektivtrafik när jag startade för drygt 8 år sedan. Men sen har den fått en stor krets andra inom bussbranschen, inte minst förare som följer också och det är ju himla kul. Min bakgrund annars är, jag är journalist sedan många år, har jobbat med allt möjligt inom journalistik och jag har under många år också skrivit om buss- och kollektivtrafik. Ibland på deltid, ibland som frilans och ibland som redaktör för olika facktidningar. Jag har bakgrund radio, lite grann i tv också och lite dagstidningar.
Och vad var det som ledde in på det? Ja, men nu kör jag bussbranschen, nu vill jag täcka den. Vad var det som ledde in dig på det?
Ja, det är många år sedan när jag pluggade på journalisthögskolan någon gång för något sekel sedan. Så då behövde man ju som alla tjäna lite pengar medan man pluggade. Och jag kom i kontakt med en kille som heter Göran Werner som då drev en tidning som heter Svensk Omnibus-tidning som var den svenska bussbranschens facktidning. Och på den vägen är det helt enkelt.
För som jag fattar det så är du ingen regelrätt bussnörd. Du har själv inte busskörkort.
Nej.
Liksom, sådär.
Nej, alltså mitt intresse från början var egentligen samhällsplanering, stadsbyggnad, sådana ämnen. Och det finns ju en direkt koppling där. Och på det sättet har jag kommit in i det hela. Jag tycker affärsaspekterna framförallt är det mest intressanta egentligen. Jag kan inte så mycket om buss. Så att fråga mig inte om någonting tekniskt för då går det åt skogen.
Ska undvika det då? Ja, men kul. Och om du då får blicka bakåt först, alltså 2019 och sen kan du, om du får reflektera lite över generella trender i bussbranschen i stort. Alltså vad ser du, vad är det som händer och vad har vi bakom oss?
Ja, jag skulle vilja säga att 2019 blev det första markanta genombrottet för elbussar i kollektivtrafik. Alltså det är inga jättevolymer det handlar om fortfarande, men det har ökat markant i Sverige och i hela Europa. Och jag tror att 2020 så kommer vi få se en explosion av elektrifierad busstrafik. 2020 och de närmaste åren. Det är jag är helt övertygad om. Det är framtiden i stadstrafiken i alla fall.
Och vad har vi haft för större affärer? Vad har 2019 präglats av i Sverige?
Ja, alltså, det är svårt att säga större affärer. Jag har inga skandaler att lyfta fram egentligen. Nej, vad jag tycker är intressant och det har en direkt koppling till elektrifieringen, det är att kinesiska BYD har brutit sig in på den nordiska bussmarknaden. På samma sätt som man har gjort på flera andra håll. Vi ser en omstrukturering, i alla fall som det verkar nu, av vilka leverantörer som finns på marknaden. De gamla etablerade stora tillverkarna har lite grann kommit på efterkälken i den här processen. Det betyder inte att de kommer att vara på efterkälken. Det verkar som om man håller på att få upp farten nu. Men man har helt klart kommit lite på efterkälken de första åren.
Ja, men det är intressant för jag menar den största spelaren på just elbussmarknaden är ju Kina. Det finns ju flera elbussmärken där och jag menar ser man marknadsmässigt så är det ju inte många procent alltså, av elbussarna i världen som går till Europa.
Nej, jag tror att Kina ligger på någonstans 98-99% av de elbussar i världen som är i trafik idag. Och det finns ju städer, liksom Shenzhen som är en mångmiljonstad som man egentligen inte tänker på här i Sverige, men som har någonstans 10-15 miljoner invånare. Samtliga 14-15 000 stadsbussar där är eldrivna.
Wow.
Plus alla taxibilar.
Okej. Okay. Ja, det är en helt annan nivå liksom.
Ja. Ja. I Sverige har vi väl i kollektivtrafiken någonstans ungefär 10-12 000 bussar, så att det är lite
proportioner. Och om vi ser till de svenska märkena, så hur står sig så Volvo, Scania, liksom, hur står de här sig internationellt sett, skulle du säga?
Om du menar på elsidan eller?
Ja, generellt liksom.
Ja. Ser det, ja, alltså, generellt, det är svårt att säga, men om vi tar på elsidan så Scania har ju bara levererat en handfull elbussar hittills. Volvo är ju på gång nu och man har börjat få in några stora order. Man fick för inte alls länge sedan en order i Göteborg på närmare 160 eldrivna ledbussar. 60 till Malmö, nyligen också till Aarhus i Danmark, 29. Så att där har det börjat komma igång. Annars så alltså Volvo är ju en stor leverantör och finns, och likaså Scania, men ofta också på marknader som man inte tänker på ens i Sverige. I Asien, i Australien, som en stor marknad för både Scania och Volvo till exempel. Scania sålde nyligen 200 bussar tillsammans med spanska Irisar till Marocko och så vidare. Så att de är ju väl förankrade. Det är inga småspelare i bussvärlden, även om de inte är störst.
Och framåt då, om vi säger 2020 och sen längre fram, vad ser du för mönster i dels hur man, så både vilka bussar man tar in givetvis, men också, du sa att du var intresserad av stadsplanering och samhällsplanering, alltså, vad ser du där för trender i hur man planerar för kollektivtrafik i Sverige?
Jag tror att det är svårt att peka ut någon trend, men det finns öppningar som tidigare inte fanns, just i och med elektrifieringen. Därför att du får en busstrafik som är emissionsfri, utsläppsfri, du får en busstrafik som är tyst. Och det kan förändra förutsättningarna för stadsplanering. Idag, jag menar, så länge du har förbränningsmotorn på bussarna så kan du inte gärna dra bussar hur som helst i bostadsområden, därför att de bullrar, de stör folk. Men med elektrifieringen så kan du komma mycket närmare bostäder, du kan åstadkomma en attraktiv kollektivtrafik på ett helt annat sätt. Och likadant att du kan i realiteten ju faktiskt köra dem inomhus. Vilket innebär att du kan ha terminaler eller busshållplatser inomhus. Du behöver inte ha busshållplatsen 100 meter bort från ett köpcentrum. Bussen kan köra in i köpcentret.
Ja,
och det är sådana saker tror jag vi kommer att få se i framtiden.
Är det främst det du ser fram emot liksom när du får drömma om vad som, ja, men de stora förändringar som du ser? Eller vad, finns andra saker som du hoppas på och ser fram emot, så att säga?
När det gäller kollektivtrafik om generellt så alltså problemet som den branschen har är ju ekonomin. Och man måste på något sätt komma till rätta med kostnadsutvecklingen som drar iväg. Hur, det vet jag inte. Men man måste det, för att till slut så kommer man inte att ha råd med det här. Men jag tror att man skulle kunna köra mer trafik på kommersiell grund i Sverige om man släppte loss marknadskrafterna lite mer. Jag vet att många inte tror på det, men jag gör det.
Ja, men det är intressant att komma in på det. Liksom. Jag vet inte hur politisk du vill bli, men vi har den kommersiella sidan. Alltså bussarna utvecklas, vi får elbussar, självkörande fordon. Som generellt känns som att det blir mer och mer modernt i städer. Att fler kommer i kapp vad gäller att planera för särskilda busskörfält. Och man tänker på kollektivtrafiken och cykeltrafiken så mer än vad man gjorde förr. Men sen har du också den politiska aspekten. Hur tycker du att politikerna i Sverige, men också världen över, liksom hänger de med i utvecklingen?
Det är nog en väldigt splittrad bild vilka det är. Det finns en del politiker som jag tycker är väldigt duktiga och väldigt engagerade, och det finns politiker som inte alls egentligen, jag ska inte nämna några namn på båda, i båda riktningarna, men som jag tycker inte alls hänger med, och som men Jag tror att generellt så skulle branschen må väl av att ha, vad ska vi säga, ökad kunskap, en ökad förståelse. Men som politiker sitter man ju lite grann i en rävsax också. Om du höjer biljettpriser så blir det alltid oundvikligen väldigt starka protester. Om bensinpriset går upp lite grann så väcker det starka protester. Men samtidigt så är bilister beredda att betala oerhört mycket mer för att åka bil än för att åka kollektivt. Men ändå så det finns inga proportioner i reaktionerna. Och där tror jag att politiken skulle kunna ha en större pedagogisk uppgift och visa vad man verkligen får för pengarna i kollektivtrafik och jämföra vad det kostar att äga och köra en bil. Det är långt ifrån bara bensinkostnader.
Ja, men det håller jag med om, just den här kommunikationen gentemot kunderna, att ofta så får man höra, ja, kostnaderna ökar, då måste vi öka intäkterna. Mm. Och så är man nöjd med den förklaringen. Mm. Men det är inte de flesta resenärer nöjd med, för man vill veta, men vad är det ni köper, vad är det som kostar pengar? Där skulle man kunna vara mer transparent, tänker jag.
Ja, absolut. Och man skulle också från politiskt håll, tycker jag, kunna vara mer kreativ när det gäller att öka intäkterna. Jag tror nämligen att bussbolagen, operatörerna, sitter inne med rätt mycket kunskap om hur man skulle kunna öka intäkterna och kanske också sänka kostnaderna utan att trafiken blir sämre generellt sett. Och jag har sett exempel i Storbritannien, så avreglerade man för många år sedan busstrafiken utanför London. Och det finns förfärliga exempel på bussföretag som hur de sköter trafiken, och det är inte alls bra. Men det finns också företag som har varit oerhört framgångsrika, liksom kundorienterade, men mycket hög klass, mycket högre än vi kan hitta på vissa håll i Sverige. Med mycket hög klass på trafik, service, kundorientering, utan att det kostar mer. Därför att man jobbar på att utveckla marknaden, man jobbar på att få fler som åker och betalar för sig.
En sista fråga innan vi slutar. Och det är en fråga jag tänker mycket på och bryr mycket om. Man hör ibland om vissa städer som bestämmer sig för att bygga spårväg. Istället för över BRT-system, alltså de här speciella bussarna som går i Malmö till exempel med egna körfält och så, va? Alltså rent kostnadsmässigt så tycker jag det verkar så märkligt att man väljer så dyrt sätt att bygga ut kollektivtrafiken gentemot att använda bussar. Vad är din take om man jämför spårväg och BRT?
Jag instämmer helt med dig. Det finns någon slags magi runt räls.
Ja, precis.
Ja, men det lyfts fram argument som jag emellanåt inte... Så man köper alldeles för lätt. Man säger att bilister, det är lättare att locka över bilister, framförallt manliga bilister, till spårtrafiken, till busstrafik. Och det är möjligt att det är så. Men när man väljer investeringen, säg att man har 1 miljard i en stad som man vill investera i utvecklad kollektivtrafik. Hur många fler resenärer i kollektivtrafiken får man om man använder den där till att bygga spårväg än jämfört med att bygga till exempel satsa på buss, BRT? Man måste se till nyttan per investerad krona, och där undrar jag hur det ligger till.
Exakt.
Men ja, jag kan till och med dra en liten fräckis. Ja. Men det är en tidigare trafikdirektör i en större svensk stad med spårvagn som en gång sa till mig så här, att det är så märkligt att det är så många medelålders och äldre herrar som argumenterar för spårväg. Men, sa han, det beror förmodligen att när man kommer upp i åren som man i 50-60-årsåldern, då ersätts sexualdriften av spårvägsdriften.
Ja, men det kanske är så.
Nu kommer jag bli mördad någon dag, men jag, lite grann ligger i det. För de flesta, största spårvägsdiggarna, det är medelålders och äldre män. Så är det.
Ja, men roligt att vi är överens där, ja. I alla fall. För det har märkt så här på internet när man kollar i forum och så här. Det är en fråga som verkligen splittrar folk.
Ja, oja, man.
Ja, roligt. Kul. Jättekul att ha med dig, Udo.
Kul att vara med.
Skitkul.
Vad gött. Var det något du tänkte på? Du kommenterar?
Det enda som jag i alla fall tyckte var lite mer intressant var det med elbussarna i sådana fall. Att de har blivit lite större del av den svenska marknaden, men att de inte riktigt är stora än så länge. Vi får se lite hur det blir med sådana bussar framöver, med tanke på att man inte riktigt, eller ja, det är inte riktigt billigaste bussarna att tillverka, med tanke på batterierna på dem, och sen så vet man inte riktigt hur länge ett sådant batteri håller egentligen och sådana grejer.
Nej, precis. Och det intressanta är ju också att sådana litiumbatterier är ju inte hållbara i längden, i den meningen att du måste ju faktiskt bryta litium och kobolt och andra ämnen liksom, och ta upp ur marken, va. Det jag hoppas på är att i och med att både elbuss och elfordonsmarknaden som alltså i stort växer till sig kommer göra att alltså påskynda utvecklingen av nya batterityper. Mm. Det är väl det som är liksom det ultimata målet, att vidareutveckla, ja, det hela.
Precis. Nej, men vi har en kurs i fordonssäkerhet, jag ska säga, eller typ fordon överhuvudtaget. Mm. Och då har vi en lärare som har berättat lite om typ historien med bränslefordon och elfordon och grejer. Och som vi alla vet så var ju det första fordonet där var ju en bil med just el.
Ah, coolt.
Och hade man bara fortsatt på den banan så hade det ju blivit bra. Förmodligen.
Ja.
Men det var för att man har liksom tänkt att det här är mycket smidigare att tillverka och göra, och sen så har vi väldigt mycket olja och grejer, så det är perfekt.
Det beror ju på hur konspiratorisk man vill bli. Ja, men det var lite kul också, han kom in på, han nämnde lite i förbifarten att Volvo och Scania, liksom framförallt Volvo, är stora i Asien.
Mm.
Och det vet jag, i Indien så är det tydligen så att Volvo har blivit ett verb i vissa delar av Indien. Alltså man åker inte buss utan man åker Volvo. När kommer Volvon liksom? De som kör bussar av andra märken, de monterar Volvo-emblem på dem liksom, för att det är så hög status att köra Volvo liksom. Det märkte jag när jag var där 2012, att så här, folk hade skrivit Volvo på bussarna liksom med färg liksom, och så här. Folk, alltså, det var verkligen så här, ja, men folk skröt verkligen med att det här var en Volvo, eller försökte få det att se ut som att det var en Volvo åtminstone. Lite roligt.
Bussen är både flexibel och smidig. Den kan utrustas för att passa för de mest varierande behov, och den kan ta sig fram nästan överallt, från dörr till dörr.
Vad ska du göra imorgon?
Imorgon måndag. Jag ska ha körlektion 9 med en av eleverna som jag haft ett tag nu. Och sen ha en till körlektion lite senare. Så jag ska helt enkelt agera lärare, Johan.
Ah, nice. Hur är det? För det har du gjort några gånger nu, va? Liksom kör, liksom praktiserar, eller vad ska jag säga?
Ja, precis. Jag har till och med haft förmånen att ha någon extra elev som, ja, utöver det som vi egentligen ska ha, eller i skolan, ska jag säga.
Ah, okej.
Okay. Så det är lite kul. Så jag har i alla fall kört med, vad blir det? 3 stycken, än så länge så blir det en fjärde imorgon också då, som jag kommer ha haft. Men det är väldigt kul, väldigt spännande.
Ja.
Man märker ju att man måste välja sina ord rätt, och att man måste vara förberedd. Och att jag som då egentligen är ganska tyst av mig, Johan.
Mm.
Det är bra om man är tyst när man är trafiklärare.
Ja.
Men när man väl börjar snacka så vill man liksom bara få ut så mycket som möjligt. Så men det är inte riktigt det som är tanken heller när man håller på som trafiklärare. Så jag behöver lära mig att knipa käft helt enkelt.
Okej.
Och det är ändå lite kul för att jag brukar köra med en i klassen som babblar på ganska friskt. Och hon är väldigt bra, väldigt duktig och så. Hon däremot är ganska tyst när hon är trafiklärare.
Ja, okej.
Okay. Så det är ändå lite kul på det sättet.
Vad roligt. Vi får lite ombyta roller.
Ja, nej men ja. Nej, sen så har vi fått 5 månader att köra teorilektioner igen i alla fall.
Okej.
Okay. Under i höstas där så hade vi ju 60 minuter långa lektioner för en klass med bygg- och anläggningselever.
Oj, okej.
Okay. De var väldigt duktiga, de kunde typ allting redan. Det var några grejer som de hade lära sig och så.
Ja.
Nu har vi några 1:or som går typ fordon och konstruktion, tror jag att det heter. De ska typ meka med bilar och sånt. De går bara 1:an, så de har inte riktigt helt hållet hum om allting så där.
Nej.
Som det som så.
Nu är det 80 minuter gånger två lektioner som vi ska ha det dessutom. Så det är mycket längre och så.
Oj, oj, oj.
Men det är ändå bra för vi har om landsväg och jag kan säga att vi behövde de där 80 minuterna för halva lektionen. Så 160 minuter sammanlagt kommer det bli väldigt bra. Så nu på tisdag ska vi ha våra två sista lektioner för dem i alla fall.
All right.
Sen får några andra i klassen ta över veckorna framöver så blir det bra.
Ja, spännande. Kul.
Vad ska du hitta på då?
Jo, jag, i samband med att jag, för att jag skulle kunna få loss de här dagarna jag var i Göteborg, så var jag tvungen att flytta runt lite pass. Så jag bytte pass helt enkelt från onsdag, torsdag, liksom, eller från de dagarna som liksom pytsa ut dem liksom när jag egentligen skulle vara ledig andra veckor, om du fattar. Nej, så att så det innebär att nästa vecka så jobbar jag 7 av 7 dagar. 7 dagar i sträck ska jag upp vid 3:30-4 på morgonen och köra buss. Jag kommer må bra sen. Kommer vara härligt trött. Ja, men då så, vad gött att snacka lite, du.
Ja.
Så, ja, vi syns och hörs.
Det gör vi.
Återigen, hör av er till oss om ni undrar något, ni vill lägga till något. hej@bussfolk.se. Följ oss på Bussfolk Podcast på Instagram. Bussovic heter du på Instagram, va?
Ja.
Och jag heter buss_borg. Hittar ni mig där. Länkar och grejer hittar ni i avsnittsbeskrivningen i er poddapp. Däremot vet jag att det finns inte riktigt stöd för det i Spotify. Då hittar ni det på vår hemsida bussfolk.se. Ja, det var väl det hela. Vi syns och hörs, det.
Det gör vi. Ha det gött och lycka till i veckan då.
Ja, tack. Detsamma. Ha det gött. Hej.
Hej då.